Tack så mycket för gåvor, för att ni är med och ber för Alliansmissionen, som sagt. Ja. Ett av de vackraste ögonblicken i hela Nya Testamentet tycker jag är när Petrus för första gången får möta Jesus. Det berättas i Johannes första kapitel. Det är Andreas, Petrus bror, som tar med Petrus till Jesus. Och då berättas det att Jesus såg på Simon och sa: du är Simon, Johannes son, men du ska heta Kefas, och det betyder Petrus, klippan. Alltså Jesus, han ser Simon, och Simon är ett uttryck för att Jesus ser verkligen den här unge pojken, unge mannen framför sig så som han är. Med alla hans brister, med hans fulla personlighet. Men han ser också möjlighet med honom, och därför säger han: du ska heta Petrus, klippan. Du kommer att bli en klippa. Skulle jag säga något om min tro, så är det väl att jag mötte något till Gud. Han såg mig och han trodde på mig. Ibland tänker vi att tro, det är att vi ska tro på Gud. Men jag tror att det är lika mycket att upptäcka att här finns någon. Här finns Gud som tror på lilla, som ser möjligheterna för mig. Att känna sig sedd, att känna sig älskad, det är ett sånt där härligt steg i att också få möta Jesus Kristus. Jag har en släkting, min faster Ulla, hon var förskollärare, och alla förskollärare har nästan det där i sig. Att kunna möta barnen med den där härliga blicken, det här tilltalet. Hon skrattade för det mesta åt när man sa någonting och försökte vara rolig, hon skrattade. Hon hade alltid någonting roligt att hitta på. Min faster är ett sånt där exempel på, också upplevt Gud på något sätt, som ser, som man bara känner värme och generositet. Man bara vill vara i den närheten. Lite senare i första Johannes brev, första Johannes evangeliet, första kapitlet där, så är det Filippo som möter Jesus. Och så här berättas det att Jesus ser Filippos. Han ser honom sitta där under fikonträdet. Och så säger han att du är en sann israelit, en man utan svek. Och vad de orden står för riktigt, det har jag inte koll på. Det kan vi bara gissa oss till. Men det som är spännande är ju faktiskt den reaktion som blir Filippos. Han säger: hur kan du känna mig? Det Jesus säger om honom gör att han reagerar och känner sig genomskådad på ett härligt positivt sätt. Hur kan han mig? Jag tänker att komma till tro, det är ju på något sätt att också inte bara upptäcka Gud utan upptäcka sig själv. Och tänk efter, om ni nu är som jag, så visst ägnar man väl på något sätt av sitt vuxenliv att också grunna och fundera på: vem är jag egentligen? Och då är det underbart att få möta Gud, att få möta Jesus som ser en. Och någonstans i det mötet upptäcker man också mer av vem man själv är. Vad meningen med mitt liv är, vem man är, styrkor och svagheter och så vidare och så vidare. Spännande va? Att upptäcka vem Gud är och att upptäcka sig själv. Och det verkar vara viktigt för oss. Vi vill förstå oss själva också. Vi vill göra den resan också. Ett annat favoritögonblick i Nya Testamentet tycker jag också kvinnan vid Sykars brunn. Och då hoppar vi fram till Johannes fjärde kapitel. Jesus är trött efter en lång vandring. Han är törstig, och så säger han så här. Han inleder ett samtal. Om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka. Då skulle du bett honom att han skulle ha gett dig det levande vattnet. Om du visste vem Gud är och vad han har att ge dig. Hör ni hur Jesus lockar fram en längtan i den här kvinnan? Han fördömer henne inte. Han är baserad av att locka henne in i sin närhet. längtan. Han tar tag i hennes längtan efter att få leva ett helt liv, ett fullt liv. Känna sig levande i någon mening. Och det vet ju vi. Ja, men det är ju någonting i gemenskapen med Gud som är någonting livfullt. Det är där vi känner oss levande. Det är där vi känner att vårt liv kan få en större fullhet. Och om jag på något sätt skulle vilja sammanfatta min resa till tro så är längtan ett nyckelord. Det var en form av längtan som växte sig starkare i mig och som gjorde att jag tog det steget så småningom. Och den längtan är väl den finaste gåvan vi kan ha. Den ska vi lyssna till. Den ska vi fortsätta använda som en drivkraft. Längtan efter närhet, efter det fulla livet, det finner vi tillsammans med Gud. Vet ni, nu igår så träffade jag mitt ett barnbarn, 1,5 år, snart 2. Min fru åkte in till Jönköping där de bor i torsdags för att vara lite barnvakt, och så kom hon hem och sa att ja, men nu sa hon om min sann farmor, och så gjorde hon ett längt att det där var väl inte så likt farmor, men okej då. Ni vet hur det är. Det är väldigt fascinerande. Jag får ibland filmklipp, och det senaste handlar om att hon satt med 2 pussel. Ja, pussel och pussel, men det är så där. Man lägger ut bitar som ska passa i olika former. Och hon löste det på ett fantastiskt sätt. Visst är det spännande att få följa ett litet barns steg, och särskilt de här riktigt små barnen, hur de utvecklas och växer. Så fascinerande. Och kanske ännu mer fascinerande och spännande med barnbarnen än sina egna barn. För då har man lärt sig lite att uppskatta saker och ting på ett annat sätt. Och likadant är det ju när en människa tar sina första steg med Gud. Ja, det är oerhört spännande. Visst längtar vi efter att få vara med mer om detta i våra församlingar. Att få se människor ta sina första steg till en tro. Och allt börjar med detta, att emot Jesus. Att ta emot. Och nu ska ni få se SAMs vision, för den handlar också om detta, att ta emot. Det här är en vision som man har fram till 2025, och den lyder så här. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Jag växte upp i norra Kalmar län. Ni hörde Hultsfred, det var min hemkommun. Vimmerby, ja, det var stan som vi åkte till. Där var jag också och hade min första pastortjänst i de bägge orterna. Jag växte upp i ett ÖM-sammanhang, en väldigt liten församling. Det var ett kapell som sen sålde, sen var det en källarlokal vi hyrde, sen var det bitvis att som tonåring så hyrde man bygdegården i det lilla samhället Vena där jag växte upp. Jag var enda barnfamiljen, 12-13 medlemmar. Jag var äldst i syskonskaran, det var tramporgel. Och ni kan ju ana att det kanske inte alla gånger var så spännande för en tonåring. Det sammanhanget jag växte upp i. Ibland så har jag lust att säga det här i bibelbältet, Värnamo och Gnosjö. Ni tycker kanske att det är lite tomt i bänkraderna ibland och sådär, men vi har det fantastiskt bra här. Det är en stor förmån att få ändå ha lite barn som tar vara på det och glädjer över detta. Sen kan vi ta oss an utmaningarna. Det finns de som växer upp under helt andra förhållanden. Ensamma barn som kanske längtar efter en kristen kamrat. Och någon är en del av min uppväxt. Jag vet inte hur mycket böner jag egentligen formulerade, men jag kan minnas att jag skickade iväg någon tanke någonstans till någon Gud. Gud, jag vill ha en kristen kompis. Mamma, hon var fantastisk på sitt sätt. Hon gjorde vad hon kunde. Hon såg till, nyttjade sina kontakter, såg till att jag kom iväg på något läger där och något läger där. Och de lägerna betydde ju ganska mycket, men sen så rann det ut lite i sanden. Farbror Kalle, ja, det var farfars bror, Kalle. Han fick jag höra sen, han bad om att fotbollen inte skulle ta över handen. Ja, det var en äldre mans bön, men det är klart, det var ju mycket idrott och andra intressen. Tog tid. Och kanske var det så att det fanns en risk för att saker och ting, andra intressen skulle liksom stå i vägen för det här med att hitta en tro. Det var många som bad för mig. Min pappa berättade bara för några veckor sedan om en händelse, inte delat offentligt än, men där den äldre generationen när jag var riktigt liten samlades och bad för mig. Man blir helt tagen när man hör det där. Gammal kommer jag ihåg. Vi åker till ett annat litet sammanhang, en annan kyrka en bit bort. Också det är en liten församling, men där är Stig Svensson. Ni som är äldre kanske kan den här, känner igen HF-evangelisten som sa mycket på Torp-konferensen. Han kunde spela gitarr också, han lever inte längre från Huskvarna. Påminner lite om Tore Skogman, men han var en härlig, färgstark evangelist. Och jag har på senare år också fått lyssna till honom. Han kan tala till vem som helst om Jesus och det låter så härligt och äkta och smittande. Tänk om man kunde få vara sån. Han var predikanten, gästpredikanten i det mötet där jag satt. Och jag kände att när inbjudan kom på frälsningen så dunkade mitt hjärta. Men jag satt där mellan mina syskon med min familj och jag kände mig inte alls bekväm med att tala känslor med mina föräldrar och tala tro. Och mina funderingar, när de höll jag mig för mig själv så att jag vågade inte känna. Men där var nog första gången jag kände mig riktigt träffad och kallad av Gud på något sätt att följa honom. Men det skulle dröja. Min mamma hon får nys om att i Pingstkyrkan i Hultsfred då, på högstadiet eller nu på gymnasiet då, jag var 17 år vid det här tillfället. De hade fått en ungdomsledare dit och hon är på sig och tycker att ja, hon är inte mycket till pingst än min mamma, hon har blivit det på äldre dagar. Men, men det viktiga är ju att mina barn hittar Gud liksom, så hon är med och uppmanar mig till att åka dit. Och jag kommer dit en fredagkväll och upptäcker att det finns ju faktiskt några kristna ungdomar på min skola. Jag hade inte haft koll på någonting under min uppväxttid. Alltid ensam. Men där och då känner jag mig väldigt hemma och sen går det ganska fort. Sen är det tältmöte och sen så kommer jag till tro och ja, jag skulle kunna berätta mycket om detta. En tid senare så finns det en ekumenisk ungdomskör och det är första gången jag vittnar. Vi är ute på ett ställe i Linköping, en kyrka där, och jag känner att ja, men jag ska berätta någonting om att jag har kommit till tro. Och att jag kan inte vissla. Varför kan du inte vissla? Ja, men jag är så glad och är man glad och har ett stort leende på läpparna, då kan man inte forma dem så att man kan vissla. Har ni testat det? Är ni jätteglada så kan man inte. Det går liksom inte få till läpparna. Ja, jag tänker sen som vuxen på det där vittnesbördet att ja, det var ju festligt. Kan man bli så glad som man inte kan vissla? Men det var mitt möte med Jesus. Skapade en sån enorm längtan och kanske var det, eller sån glädje. Och kanske var det just för att den där längtan hade växt sig så stark och plötsligt insåg jag att det omöjliga var möjligt. Det fanns kristna ungdomar och var inte ensam. Gud var inte bara långt borta. Han kunde bli på riktigt och levande. Det har ju såklart betytt jättemycket för mig. Den upplevelse, den resan jag fick göra. Jag vill bara dela den just för att det ser ganska omöjligt ut. Det var väldigt omöjligt. Jag tänkte jag kommer aldrig kunna klara av att säga till någon att jag ska döpa mig. För det visste jag ju på något sätt att det kunde man göra när man kom till tro. Men jag kom till tro och jag tror utifrån min erfarenhet att det är möjligt för vem som helst att få uppleva den glädjen som det är att bli en kristen. Det var en fantastisk start, en fantid. Men allt eftersom så inser man ju att ja, men nu handlar det om att växa vidare. Starten är inte allt. Den är viktig, men den är inte allt. Nu ska vi formas. Nu ska vi växa vidare. Och dagarna efter mitt dop så kommer det ett brev från en annan ung kille på posten. Och han skickar ett bibelord. Dopgudstjänster på närradion tror jag. Och så är det från Filipperbrevet kapitel 1 och vers 6. Det är Paulus som säger så här att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Jag har läst lite i Filipperbrevet fram och tillbaka nu på sistone. Och, ja, men jag vet inte vad du tänker om Paulus, om du tycker att han är en sträv herre. Lite sträng ibland, lite märklig ibland. Men att han är helt fantastisk egentligen. Han har ett sånt hjärta för församlingen. Han har en sån nöd för människor. Här säger han ju egentligen att jag är helt övertygad om jag har en sån tillit till det Gud gör i en människa. Så jag tror att Gud ska, han som har börjat det goda verket i er, också ska fortsätta det. Han ska kunna forma er, han ska kunna hjälpa er så att ni får växa i tro. Fantastisk tilltro till Guds verk. Och jag hoppas att du också kan suga åt dig det med, låta dig smittas av detta. Så när du ber för någon, ett barnbarn eller dina egna barn, så ska du verkligen be i samma tilltro och ande. I en övertygelse om att Gud kan börja någonting gott i en människas liv. Och han kan fortsätta det, han kan fullborda det. Den heliga ande är med och verkar. När Paulus sen vidare talar om det här att formas, så verkar det som att han månar om hur vi tänker. Det är som att här i våra tankar så bör formandet allra först. Det är här uppe i tanken som vi tar våra första steg i att växa i tro och förvandlas till Kristuslikhet. Till exempel så säger han så här: anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av våra tankar. Och då blir ju lite följdfrågan, hur tänker, eller vad är det vi matar våra tankar med? Vad är det för bilder vi fyller oss med? Jag har lite grann läst en rapport, en årlig undersökning som görs på 24-åringar och som kallas för Ungdomsbarometern. Det kom nyligen här i februari. Och man pratar om generation Z. De som är födda 1996 till 2010 någonstans. Och då säger man så här att den här generationen har ju nu växt upp i en väldigt orolig omvärld. Det kanske vi alla gjort i en mening, men nu har det ju varit pandemi och det har varit mycket prat om krig. Till och med i Europa, Ukraina och sen är det Israel och Hamas och hela den biten. Ungdomar idag upplever en väldigt orolig omvärld och det formar dem på ett sätt så att man börjar tänka mer negativt om framtiden. Ni som är lite äldre än mig eller i min ålder, ni har nog ändå känt så här att men det blir ju ändå bara bättre och bättre. Vi får det bättre och bättre. Ungdomar idag känns som att vända och de tänker allt mer negativt. Nej, det kan nog inte bli bättre. Det kommer snarare bli sämre och sämre. Och börjar man tänka i de banorna så blir man väldigt trygghetssökande. Och det säger man att den här generationen är. Man söker mycket trygghet. Och söker man trygghet, ja, då blir helt plötsligt familjen viktig. De nära vännerna blir viktiga. Och man försöker hitta, liksom skapa en egen slags trygghet. Viktigt det som händer här och nu och det som är nära mig, det som rör mig. Man försöker skapa den där tryggheten som inte finns i den stora världen, i det lilla, i det nära. Och här pratar man lite grann om att ja, vi har fortfarande Greta Thunberg och liksom ett stort intresse för klimatet, men det har börjat minska. De stora livsfrågorna, de viktiga frågorna, jämställdhet och politik och annat, ja, men det droppar av och istället lägger man mer fokus på sitt eget, det som är ligger en närmare. Det har blivit viktigare, det blir viktigare med den ekonomiska tryggheten, att tjäna på och sådär. Ja, jag tänker att det finns möjligheter i detta. Att kanske en ung generation kan upptäcka och se att det är Gud som kan vara den tryggheten vi behöver idag. Det kan också bli så att den här trygghetssökande gör att man på något sätt blir mer upptagen med sig själv och satsar mer på att trygga och bygga sin egen trygghet, rikedom och liksom bara få sitt eget bästa först och främst. Vi får se hur det blir. Men det är ett stort tryck på den yngre generationen. Sägs inte lyckas skapa den där trygga känslan, då kan det bli tufft. om det trycker på både här inne och utifrån, ja, då kan det bli ännu mer av psykisk ohälsa. Så här behövs en bibel som talar om hopp, som talar om nåd i en tid och vi snackar så mycket om prestation, som pratar om frälsning, alltså någonting som vi kan förankra oss i utanför oss själva. Vi behöver tala, vi har goda nyheter att berätta för vår omvärld. Tror ni inte det? Vi kan på något sätt dela en alternativ världsbild. Guds rike, ja, det är ett svårt begrepp. Ha någonting hoppfullt att dela med till människor. Lovsången har stor betydelse för den unga generationen, den unga kristna generationen, sägs det. Fantastiskt. För lovsången kan man bära med sig överallt. Sitta på bussen, på väg till skolan, hemma på rummet. Man kan liksom nästan använda lovsången som en slags dygnet runt predikan. Och det är lite vad ungdomar gör. Det finns någonting hoppfullt i detta. Men också såklart vissa risker. För det kan ju bli att ens tro handlar om någon slags känsla som man ska bevara och leva ut. Att man ska leva i den där lilla goa tryggslan. Och då finns det lite risker med det. För då kan det bli väldigt mycket jag och min tro. Då kan det bli väldigt mycket att jaga en känsla. Jag skulle nog vilja slå ett slag för att vi alla behöver uppmuntra varandra till att fortsätta läsa Bibeln också. Och här känner jag själv att det är en jätteutmaning idag. Att hitta still, tycka det är intressant att fortfarande läsa de här kanske ibland lite väl välkända berättelserna. Jag har det kämpigt. Jag är säker på att många av er skulle säga så också. Det är inte alltid spännande och kul. Då finns det Kärnbibeln, en app och en bibelöversättning som är lite mer faktautläggande, lägger ut lite fakta ibland. Sånt kan hjälpa, eller bibelläsningsplaner eller lite andra översättningar som The Message. Du får vara kreativ och försöka hitta nya sätt att läsa din bibel på. Eller försöka göra det tillsammans med andra. Men jag tror det är viktigt att på något sätt vår tanke, världsbild, hur vi tänker och vad vi hoppas på, att det på något sätt grundar sig i bibelläsningen också. Det är såklart väldigt viktigt och lite ett signum för alliansmission, säger man ju. Vi är trogna Guds ord. Så ta både lovsången och sången och musiken till hjälp, men glöm inte att läsa bibelordet. Låt det fylla ditt liv, forma dina tankar, forma ditt liv. Gestalta är nästa ord och jag är glad över att få komma till ett litet nytt sammanhang som Värnamo är. Jag är ju inte ungdomspastor, men jag är heller inte föreståndare, så att jag skjuter allt det tråkiga och jobbiga till min kollega. Och sen så, med tanke på att jag är en ungdomsledare nu, så har jag fått möjlighet att träffa en mindre grupp av gymnasieelever på torsdagskvällarna. Jag tänkte att vi ska börja med att be tillsammans, och det är inte så självklart att man kan be. Någonting som man behöver träna. Tänk små barn, lilla Ester, mitt barnbarn, hon börjar ta ord för ord och snappa upp. Och likadant är det ju med bönen också. Vi behöver nog träna oss, börja ord för ord och lära oss be. Så gjorde vi den här gruppen, och efteråt så tänker jag att det var rätt så smart det vi gjorde. Finns det någonting ni vill tacka för? Är det någonting ni kan tacka för? Tacka, att börja tacka för någonting, det är bra början. Jo, det fanns väl någonting. Skriv ner det på en lapp. Skriv en mening där du tackar för någonting. Och sen sa vi till dem, jag och min medledare, att ja, men nu kör vi en runda här. Så läs vad jag har skrivit och så gör vi det som en bön. Och de läste. Och så frågar jag hur många av er har bett högt tidigare. Det var bara en tjej som hade bett högt tidigare. Ja, men nu är det många fler som har bett högt. För de det de hade skrivit. Men de fick förbereda sin bön. De fick tänka igenom. Och så fortsatte vi. Så nästa gång så var det liksom att nu skriver vi inte, utan nu tänker du ut en mening först. Vad vill du tacka Gud för idag? Säger du din tanke rätt ut här? Och så började vi att träna på att be. Och när jag satt nu i torsdagskväll och hörde några, någon passar fortfarande, men de andra, de började ut. Det var 3, 4, 5 meningar när de bad. Det är en förmån att få vara med i ett sådant sammanhang. Och här behöver vi liksom hitta de enkla hjälpmedlen och hjälpa varandra att gätta tron, att växa in i tron så att vi, den också tar sig uttryck på olika sätt. Till exempel genom att vi ber tillsammans. Vi behöver börja i det lilla. Och här finnas med i den här gruppen och gestalta min tro. Och det är väl det som är så spännande också just nu, tycker jag. Jag har ju hunnit en bit på vägen om man räknar årsringar. Men det är också en förmån för oss som äldre. Vi har ganska mycket erfarenhet och ganska mycket exempel. Både från misstag och det som är mer positivt. Att dela. Så jag vill uppmana er alla. Kan du hitta någon som får ta rygg på, hitta tillfällen där du delar lite grann av det som du har med dig. För jag tror att du har jättemycket att ge vidare. Och det som är spännande med den unga generationen idag, det är att man kanske på ett nytt sätt efterfrågar deras vishet och kunskap. Jag vet inte om det alltid blir så tydligt, men du kan ha med dig det i bakhuvudet. Det har jag hört i Värnamo också. Att man ser upp. Man söker förebilder, man söker att ta rygg på. Så var frimodig och våga kliva fram. De uppskattar det, de unga. Gestalta Jesus Kristus i världen. Här ska jag också skicka med att SAM nu har en liten nytt fokusområde som sätter igång nu. Och det handlar om församling och evangelisation. Och jag upprättar som att nu ska vi prata mer om att bli mer utåtriktade och gestalta vår tro i vårt samhälle. Och förhoppningsvis också få prata om hur kan vi nå. Eller när vi är där ute på våra arbetsplatser, i våra olika sammanhang, i våra föreningar, när vi använder våra intressen och så vidare. Hur kan vi på något sätt gestalta tro så att den blir attraktiv och väcker människors längtan efter Gud? Och jag tror att vi saknar detta. Vi skulle så behöva detta, att få känna att ja, men det händer ju faktiskt hos oss. Det är någonting som rör sig här på min arbetsplats. Människor börjar bli lite nyfikna på vem Gud är. Jag längtar så efter detta. Och det skulle göra så mycket med oss om vi fick se lite mer av detta. Jag tror det. Jag tror att vi också behöver det. Så det ska vi hoppas på. Vi ska tro på det. Vi ska be för det och försöka skapa utrymme för detta. Att människor ska få komma till tro. Och så sägs det så här i Apostlagärningarna. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det måste ju vara Gnosjö. Eller Hillerstorp menar jag ju. Ja, ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig. Vad är det för reaktioner på de där orden där? Den helige ande och vittna. Peter Halldorf, jag måste skicka med det. Han säger så här, vad är det att vittna? Ja, vi kan vända frågan. Vad är det som gör att man lyssnar till en annan människa? Eller vad är det man lyssnar till hos en annan människa? Är det vad hon säger? Är det vad som får henne att tala? Ibland får vi ju nästan lite kramp. Och en och annan av er har bilder av en andlig tro som känns som att det där är inte jag, det där är inte min personlighet. Att vi har olika tycke och smak. Vi har olika uttryckssätt. Men jag tror att vi alla kan dela detta. Att orden kanske är det viktigaste hur det sägs, eller vad som sägs, utan hur det sägs. Kan man höra hos den som talar eller den som gör någonting att det finns en passion, en glädje, rör oss så mycket mer. Och jag tror att det är det som Lukas som skriver Apostlagärningarna också har i åtanke. Fastna inte i detta att du ska bli en god kommunikatör, utan tänk på att det ska liksom kännas att du talar från ditt hjärta. Och jag skulle önska om mer passion och mer äkthet. Och äkthet är ett jätteviktigt ord idag. Människor kräver att det ska vara äkta. Jag tror att vi ska inte vara rädda för att visa oss sårbara och visa vår brustenhet och visa våra brister. Det efterfrågas. Det ska vara äkta. Tron behöver vara äkta och passionerad. Det spelar inte så stor roll hur duktiga vi är på att vittna, om man säger så. Vi ska ta Margareta Melin också. Det är hon som har skrivit över scoutbönen, och hon har ett fantastiskt citat jag citerar. Och jag upptäckte för inte så länge sedan att det är, hon har gjort om ett klassiskt citat från någon stor man någonstans. Jag kommer inte ihåg vem det var nu igen. Men hon säger så här: fråga inte vad världen behöver, utan vad som får ditt sjunga. För vad världen behöver är hjärtan som sjunger. Alltså ibland så drunknar vi i det här, de här stora behoven som finns. Vad ska jag, lilla jag, göra för någonting? Behoven är ju enorma. Vad kan skillnad? Men här vänder hon på det lite grann, Margareta Melin. Och så uppmanar hon oss, lyssna till våra hjärtan. Vad är det som får mitt hjärta att sjunga? Vad tycker jag är roligt? Vad längtar jag efter? Vad är jag passionerad för? För vad världen behöver, det är människor med hjärtan som sjunger. Jag var en tid här precis innan pandemin, så kände jag att nu måste jag vara känsledig för att hitta lite ny glädje. Ja, ibland så tänkte jag väl att jag behöver söka mig ut i en fabrik. Jag skulle behöva vara i Hillerstorp och Gnosjö och se hur verkligheten är. Ni vet, man kan är rädd för att man blir insnöad ibland. Men jag fick inget jobb. Jo, jag fick ett jobb på Månsarps skola. Och där byggde jag kvarnen med fritidsbarnen och så vidare. Och vad var det som hände i mig? Ja, men det var att jag egentligen upptäckte att jag har ju sån glädje i barnen och ungdomarna. Jag vill så gärna dela någonting med dem. Och man kan ju inte dela på det sättet med barn på skolan, men på ett sätt kan man ju det. För jag lärde mig att hitta sången igen. Det sjöng i mitt hjärta när jag fick vara tillsammans där med barnen och ungdomarna och med kollegorna. Och jag tror också att det funkar så. Låt ditt hjärta få sjunga på något sätt. Då kommer det bli så bra. Peter Halldorf igen. Att bli ett vittne är i kristet tänkande iktydigt med att vara en god kommunikatör, en skicklig pedagog, att effektivt marknadsföra det kristna budskapet. Vittnar gör den som blivit delaktig av gudomlig natur, så att hennes liv är ett återsken av Jesu liv. Vi får formas, vi får gestalta. Ja, det handlar ju på något sätt i ett återsken av det Gud gör i ditt eget liv, av hans liv i ditt liv. Vad är det vi ska få kraft till? Jo, kraft till att på något sätt kunna reflektera Gud. Och då, jag skulle haft en bild på månen nu. Ibland så tänker du så här om dig själv, att det är inte så mycket jag har att komma med. Det är inte så spännande liv jag har. Grus, sten, hög. Månen, det är ju bara grus och sten och jag vet inte vad. Men den har ju en förmåga att kunna reflektera solens strålar och lysa upp natthimlen, så att vi nästan kan vandra trots att det är alldeles, alldeles mörkt. Om månen klarar detta, att reflektera solens ljus, då kommer du och jag också att fixa detta. Att reflektera, vara ett återskjut i någon mening. Det är Gud som gör det möjligt. Det omöjliga möjligt. Jag glömde titta på klockan, men ni är väl vana vid långa predikningar här, Andreas? Är det inte så? Ja. Gestalt har vi pratat om nu. Nu kommer nyckelordet tillsammans. Tillsammans. Vi behöver verkligen varandra. Jag har nämnt min mamma, jag nämnde min faster, jag har andra. Det är gemenskapen boende som mitt liv formas allra, allra bäst. Det är tillsammans vi gestaltar vad kristen tro är. Hur ska man annars förstå ett ord som förlåtelse eller kärlek om det inte är att man får blicka in och se och leva tillsammans i en gemenskap? Jag vet inte hur jag ska säga detta. Jag skulle behöva läsa på, men någonstans är församlingen så otroligt viktig. Det kan vara tråkigt. Ibland så skulle vi alla vilja vara lediga lite. Det kan vara mer spännande med Vasaloppet. Men församlingen är Guds tanke och det finns i all dess enkelhet. Med alla oss märkliga människor så är det Guds tanke. Det är på något sätt, det går inte att komma ifrån det. Att gemenskapen och församlingen är viktig och är en nyckel till detta med tro. Och det som är hoppfullt just nu, det är att människor längtar väldigt mycket efter trygga relationer, bärande relationer. Jag vet inte hur vi ska lyckas med detta, särskilt i våra större församlingar. Jag märker att det finns ju de som inte kan namn på alla andra. Jag har varit i små sammanhang innan och man kan namn på varenda medlem om man vet ganska mycket. Man hinner prata med alla innan man går hem efter kyrkfikat. Men det gör man kanske inte i Gnosjö och inte i Värnamo. Och det har varit en liten ny upptäckt för mig. Men vi behöver bygga djupa relationer också. Försöka hjälpa så att det kan uppstå. Bärande relationer, för det är viktigt. Det som är hoppfullt är också det man säger. Vi var på fortbildning här. Att barn, där barnen trivs, så trivs också de vuxna. Så det vill jag skicka med. Barnen är otroligt viktiga. Om barnen trivs, så trivs även de andra äldre. Det sorgliga är väl att det pratas mycket om att ungdomar är på glid. Kristen tro på glid. Ungdomar lämnar gemenskap. Och här har vi ju såklart omöjliga utmaningar för att man flyttar till större städer för att plugga och så vidare. Men vi får fortsätta kämpa för att den unga generationen ska bli bevarad i sin tro. Och inte växa församlingen eller Gud, utan att vi får skicka med dem någonting som gör att de värdesätter församlingen och den kristna gemenskapen. Min generation har också sina utmaningar. Ida-Maria Bränge på fortbildningen senast, och hon sa ungefär så här att det är en generation som i mötet med vuxenlivet satt sin tro på Jesus på paus. Vi har en tendens att sätta vår tro på paus. Och i någon mening har min generation förlorat språket för tron, och så på något sätt så har vi så svårt för att prata tro med varandra. Det blir inte naturligt att be tillsammans när vi är kanske hembjudna till varandra. Och så plötsligt skilsmässa, eller det blir utbrändhet, eller det blir någonting som är jobbigt, och då hittar man liksom inte gemenskapen, vännerna och tron för att uttrycka detta. När man behöver församlingen som allra mest är man liksom inte riktigt där, för man har satt allt på paus. Ja, det blir en utmaning för oss. Att hitta ett språk så vi kan tala om tron med varandra och tro med andra människor. Så att det kan kännas naturligt och äkta för oss. Det är en utmaning att liksom våga släppa fram en ny generation unga och låta dem få känna att vi får vara med och äga vårt sammanhang. Vi får vara med och forma vårt sammanhang. Det är viktigt. Vi vill tillsammans ta emot, formas av och gestalta Jesus Kristus i världen. Ni får, kanske har du snappat upp något litet korn från kyrkan idag. Lev vidare med det. Är det något bibelord som har berört dig, så fortsätt läsa det i veckan. Inför den här söndagen så läste jag ifrån andra Timoteus brevet i början, där Paulus talar om hans mamma och hans mormor och deras betydelse. Och man upplever liksom att Timoteus som ung församlingsledare så är han väldigt modfälld. Och Paulus uppmuntrar honom. Och jag funderar lite grann på, jag skickar det som en hälsning från Gud, kanske till någon, kanske till er som församling, ni får pröva det. Jag kan läsa sammanhanget först här. Andra Timoteusbrevet, det första kapitlet, vers 4. Jag minns dina tårar efter att få se dig igen för att fyllas av glädje. Jag har blivit påmind om den uppriktiga tro som finns hos dig, som fanns redan hos din mormor Louise och din mor Eunike. Jag är viss om att den finns också hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag händer på dig. Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraften, kärlekens och självbesinningens. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre och inte heller för mig fånge för hans skull. Utan lid för evangeliet du också med kraften från Gud. Och om jag formulerar det här med lite egna ord. Jag har sett dina tårar. Jag har sett uppriktigheten i din tro. Jag har sett din modlöshet. Men jag vill ge dig nytt mod, ny kraft, nya bilder. Jag vill låta min kärlek blåsa nytt liv i dig, i din tro och i dina gåvor. Du får pröva det. Tack Jesus Kristus att du vill tala till oss. Tack att du vill leda oss. Tack att vi får ta emot dig på nytt igen i den här gudstjänsten. Tack att vi får låta våra liv och våra tankar och våra uttryck få formas av dig. Herre, tack att vi av nåd får gestalta något av vem du är. Herre, tack för gemenskapen vi får tillhöra. Tack att vi har en tillhörighet, att vi får tillsammans. I Jesu namn. Amen.